Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt intressant samtal med en gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag, driver Familjebalans, Tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Gäst i det här avsnittet är Emma. Hon är mamma till en dotter med OCD, alltså tvång. Sen i januari nu 2022, då har hela familjen påverkats av tvången. Och så blir det ju för de flesta familjer. Men med KBT, alltså exponeringsterapin som ingår i KBT, så är situationen nu en helt annan än vad den var för ett år sedan. Och tillsammans så skrotar Emma och jag skammen. Välkommen till Tvångspodden. Hej Emma och välkommen till Tvångspodden.
Hej och tack så mycket.
Idag så ska vi prata om dig och den OCD som finns i er familj. Och det är ju inte du utan det är ju din dotter. Ja. Och det ska vi komma in på om en liten stund. Men först så skulle jag vilja att du berättar lite kort om dig själv. Vem är du, Emma?
Ja, jag heter ju Emma då och jag är 44 år. Bor mitt ute på landet med man och två döttrar. En som är 17 och en som är 9. Jag är i grunden frisör men jobbar med lite andra saker nu. Vi har ett lantbruk här så att det blir ju en livsstil som vi har liksom. Det blir ett jobb fast ändå är jobbet ens liv liksom. Och jag är uppväxt ganska nära här. Så jag har mina föräldrar i närheten och så.
Jag tänker att hur många jobb blir det? Du har ett jobb alltså själv. Du finns i jordbruket och jobbar. Du jobbar hemma själv.
Jag jobbar inte i jordbruket. Nej, det gör jag inte. Det är väl en kaffekorg som sträcker sig till min insats där.
Ja, men det låter väl lagom tycker jag. För jag tänker ditt anhörigskap tar ju också ganska mycket.
Ja,
faktiskt.
Absolut.
Mm. Och det är ju det vi ska prata om idag.
Ja.
För din 17-åriga dotter, hon har OCD.
Ja, det har hon.
Och det har inte hon haft jättelänge, va? Eller?
Nej, ja, det har hon kanske haft lite grann i flera år. Fast det eskalerade för snart ett år sedan. Vi har ju inte förstått att det har varit som det har varit förrän i januari i år kan man säga.
Okej, så det är ganska kort som ni har vetat om det liksom.
Ja, man har väl kanske misstänkt att någonting är det som inte riktigt är okej. Men man har inte riktigt, det var något tillfälle för några år sedan. Så sa hon att hennes rum är precis intill ett badrum. Och då så sa hon en kväll till mig, det är så irriterande för att jag måste kolla att den här dörren är stängd innan jag går och lägger mig flera gånger. Och det är i vägen, sa hon. Hon irriterade sig på det liksom. Och då, men då så var hennes pappa så klok så att han sa, då bestämmer vi att dörren ska stå öppen.
Ja, men du var smart.
Ja. Jaha, ja men då var det ingen mer med det liksom sen. Så nej, då släppte hon den dörren. Ja. Men sen började hon prata om att, det sa hon också vid något tillfälle då, att skåpet i skolan måste hon kolla så att det var stängt. Men sen så pratade vi om det och nej, då sa hon väl att det var bättre, alltså det, nej hon hade släppt det. Och sen så var det väl inget mer med det, så då tänkte vi att det här, för man kan ju ha lindriga tvångstankar utan att det utvecklas liksom. Så vi, det var inget mer med det och allt funkar bra. Hon gick i skolan och allt, hon var duktig liksom och så. Fast hon i början på åttan så sa hon, jag vill byta skola. För hon var otrygg på den skolan, den kommunala skolan hon gick på. Hon tyckte det var... så att då bytte vi skola. Vi hade sån tur att vi fick en plats på en privatskola, en mindre skola. En mycket mer fyrkantig skola där det var mer regler och det var ordning och reda. Och där trivdes hon jättebra. Men jag tror att det var när hon var så här otrygg när hon gick i sjuan på den här skolan som det här liksom utvecklades, det här tvånget på något vis. Att det vart att hon var tvungen att kontrollera saker för att hon inte kunde kontrollera det i skolan. Det är bara min egna lilla teori. Och hon säger själv att det var då det egentligen började lite grann.
Okej.
Så att det kan ju ha liksom på något vis blommat ut. Men sen så var det ju precis efter jullovet 2022 här nu. Som jag märkte att hon inte mådde bra. Och då sa jag, är det någonting? Skulle du vilja gå och prata med någon? För det känns som att du har mycket inom dig som behöver ut. Och då nappade hon direkt på det.
Okay.
Och sa, vi kan ringa till skolkuratorn. Och då fick hon komma till skolkuratorn och snacka lite. Men sen ett par dagar senare en morgon så klappade hon ihop totalt. Liksom. Och då började hon berätta för oss. Det är så jobbigt att vara i skolan för att jag måste tvätta händerna hela tiden för att jag känner mig så smutsig och det gör så ont, jag har så ont och det var ju covid. Ja. Det var ju jättemycket handtvätt, alla var ju torra som nösker liksom. Ja. Så det är ju en svår grej att, och det här med handtvätten kan ju möjligtvis ha varit covid, att det började liksom mer med det då skulle jag kunna tänka mig, men det har vi inte egentligen pratat om så, för det är ju oväsentligt egentligen, för problemet var ju där redan då. Så att då sökte jag, och hon fick ju vara hemma då, hon var ju helt förstörd liksom, och när hon hade berättat allt för oss om hur hon hade det så somnade ju hon. Och jag ringde till BUP och de akut BUP kan ju inte hjälpa till om man inte är suicid liksom. Det är ju så otroligt mycket ungdomar som mår dåligt så att de kunde ju inte hjälpa oss, de hänvisade till vårdcentralen, så jag ringde till vårdcentralen och fick en tid hos en kurator där efter bara ett par timmar samma dag. Så då fick hon komma där på en introduktion till henne direkt samma dag, och sen gick hon där hos henne några gånger innan de remitterade till BUP. Det kan jag tycka är ju sorgligt. Att så fort de remitterar till BUP så släpper de henne på vårdcentralen.
Ja, och där kan man ju få vänta länge.
Precis. Nej, då kan inte vi hjälpa till. Nu är hon remitterad till BUP. Nu är det de som har ansvaret. Och den paniken, jag ringde ju liksom men ni måste ju upp, sa nej, men vårdcentralen ska fortsätta prata tills vi tar över. Nej, de hävdade att nej, så är det inte, så det var pajkastning där då, fram och tillbaka. Men jag är ju ganska handlingskraftig, så att jag ringde ju till BUP och skrev till BUP på 1177 och så vi fick ju komma på en sån här, man får ju komma på något samtal där kartläggningssamtal heter det va? Ja, precis. Ganska snart, men då så sa hon efter samtalet att har ni tur så får ni hjälp innan sommaren. Okay. Och då får man ju jättepanik när man har ett barn som mår jättedåligt och vill ha hjälp. Hon hade fått sertralin redan på vårdcentralen. Så där hade de börjat medicinera henne. Men den märkte inte vi någon effekt av. Men så att jag blev en sån där jobbig mamma där på BUP.
Bra.
Och härja runt.
Ja, men precis. Vad gör man?
Får ju panik liksom. Så det jag kan säga att det tog väl inte mer än 1,5-2 veckor innan hon fick sitt första psykologsamtal på BUP. Bra. Så att jag kan ju, det är ju inte klokt att det ska behöva vara så att den som skriker högst får hjälp först. Jag tryckte ju på att familjen trasas sönder av det här. Lilla syster blev ju rädd liksom när det blev ilska och så från stora syster. Och jag liksom i princip krävde att vi skulle få hjälp. Och då ringde det en psykolog till mig och sa, en måndag, och sa att vi har läst och vi har diskuterat och vi anser att ni ska få hjälp på en gång, så att på onsdag börjar vi.
Perfekt.
Ja, så det var ju helt fantastiskt.
Mm.
Att, för hon ville ju själv ha hjälp.
Ja.
Hon hade ju läst på. Hon visste ju att hon hade OCD.
Mm.
När hon berättade för oss. Och hon visste att man kunde bli hjälpt av KBT.
Mm.
Men när hon berättade det här för oss. Så blev det ju att hon rasade ännu längre ner. Hon blev ju ännu sämre.
Oh.
Och det har jag förstått att det är ganska vanligt. När man öppnar sig om det. Då släppte hon ju allt.
Man släpper liksom taget. Och vi ska säga det här också. Att din dotter, hon vill att det pratas om det.
Ja, precis.
Hon är ju inte så att det här får du inte säga till någon. Utan,
nej, precis. Nej, hon har varit själv. Ja. Sagt att jag kan berätta om det liksom för vänner och bekanta. Och hon har berättat för kompisar och sådär. Så att, nej, hon skäms inte alls för det.
Så himla bra.
Ja, så det är ju jätteskönt, verkligen.
Ja, för det är så många som får tillsägelsen alltså av den som har tvång att du får inte säga det här till någon. För att skammen är så stor. Men jag tänkte, jag skulle vilja backa lite till det här när du berättar att ni förstår i efterhand att hon kan ha haft tvång redan tidigare. Vad känner du där? För det är ju många som jag pratar ju med jättemånga som har sån skuldkänsla i att jag fattade inte tidigare. Jag borde ha sett det här innan.
Ja, men precis.
Vad känner du där?
Ja, alltså visst, man tänker ju, vi tänkte ju att vi liksom, jag kanske mer än min man såg det, men inte såg det kanske riktigt på att det skulle vara något tvång. Att någonting var fel, mer så.
Ja.
Och det är klart att det kan man ju tänka på. Hade vi tagit tag i det här ordentligt redan när hon pratade om den här dörren som skulle vara stängd, så hade kanske situationen varit en helt annan. Det är klart att man funderar liksom, men det är ju som det är. Jag tror jag tänker nog mer så. Alltså,
ja, tack.
Ja.
För att det är ju så meningslöst att gå och tänka. Och varför gjorde jag inte så? Varför såg jag inte? Och varför? Vi får ju aldrig de svaren. Jag blir jätteglad när du säger att nej, men det är ju som det är. Du gjorde ju allt du kunde när du förstod.
Ja, absolut. Och det gör vi ju nu fortfarande.
Ja.
Liksom.
Ja.
Allt vi kan. Vi har ju liksom gjort väldiga förändringar för att få det att funka liksom.
Ja.
Så visst, det kan man ju tänka, och visst, jag tänker liksom, har jag varit för sträng? Har man varit i hennes uppväxt liksom? För jag är kanske ganska sträng mamma liksom, och talar om att man tar inte godis en onsdag, och man frågar innan man går och hämtar 5 frukter varje dag, för att ja, men alltså man kan, ja, sådana saker.
Ja.
Alltså, så det kan vara sådana tankar man har haft. Liksom att har jag gjort, har jag varit för tuff liksom.
Ja,
ja, och det kan ju vara så. Eller det kan ju ha ingenting med det att göra. Alltså,
nej.
Men det är ju ingenting man kan göra någonting åt nu.
Nej.
Alltså det är ju bara att kunna göra det bästa nu.
Ja, nu och framåt.
Så är det ju.
Precis så.
Ja, precis.
Så.
Och alla har vi ju våra fel och brister liksom, man kan inte, ja, och barnen är ju försökskaniner, alltså man får ett barn och man har aldrig haft ett barn, men man har ju ingen aning liksom.
Nej, så är det ju definitivt, och man säger, ja, eller jag säger att tvång är ju en väldigt ett dåligt psykiatriskt tillstånd, som man, har man inte haft någon nära sig och har liksom läst på om det, så kan man ju inte veta vad det är.
Nej.
Jag kan ju inte börja gissa när någon bara vill ha en dörr stängd. Jag kan ju inte automatiskt ha den kunskapen att förstå att det, men det här är nog tvång. Det är ju inte det vanliga.
Nej.
Det är ju extremt ovanligt om det är så, att man förstår det.
Ja,
så
men precis. Ja, men precis.
Och jag har ju fått följa dig sen i våras. Det var ju inte så långt efter att din dotter fick, eller ni fick veta att hon har tvång. Och jag har ju hört hur du har jobbat och kämpat och verkligen alltså förändrat oerhört mycket i er familj.
Ja, ja men verkligen. Ja. Och det är ju ingenting att välja på.
Nej.
Eller, nej. Ja, jag tänker vara glad. Jag är väldigt glad att man har en trygghet, att vi har varandra här och inte man är ensamstående. Då hade det ju varit jättesvårt eftersom att det har ju varit helt omöjligt att få en sjukskrivning på mig. Fast jag var helt, i somras var jag helt slut. Mm. Alltså. Och det vet jag ju, jag skrev till dig. Att, men de vägrar ju att sjukskriva mig.
Ja, precis.
För att det var ju inte jag som var sjuk. Nej. Fast nu är det ju jag som är sjuk, sa jag. För nu är det ju jag som mår jättedåligt och är jättetrött. Jag är helt slut liksom. Mm. Det spelade ingen roll då. Du måste komma bort från det som gör dig trött då. Och det som, så du tycker jag ska, då frågade jag läkaren om han tyckte att jag skulle flytta hemifrån.
Mm.
Men då hade jag inget svar på det. Men, och då sa jag, hur tycker du jag ska göra då? Ja, du får väl ta tjänstledigt.
Ja, men slut.
Alltså, ja.
Och säga jag till någon då. Det, det är så hemskt och intressant. Alltså.
Ja, alltså. Det, och jag sa det, du har nog inte haft något barn med tvång va?
Bra.
Jag sa det till honom. Ja, jag sa det till honom faktiskt.
Nej, de vet ju oftast inte alls vad tvång är.
Inom primärvården. Vanlig allmänläkare liksom. Mm. Nej, precis. Nej, de har talat om det liksom så. Men inte, nej. Och det gick ju inte, jag har inte lyckats få vabba heller. Det har vi ju försökt på olika sätt. Men Försäkringskassan har ju inte godkänt det. För de tycker inte att hon har varit tillräckligt sjuk.
Alltså det är så förskräckligt sånt här.
Alltså. Ja, ja. Det är helt otroligt faktiskt.
Ja, ja. Jag tappar. Det är sällan jag blir tyst. Ja. Men i de här fallen så blir jag blir helt... Ja, jag blir både tom och vansinnigt arg för att det är som det är.
Nej, men så att jag har ju jobbat... Jag fick ju lov till att gå ner i tid redan i februari då, i år. Mm. Och sen så efter sommar så gick jag ner ännu mer i tid. Mm. Eller i somras någon gång. Man glömmer bort lite tid när det var, men det har inte så stor betydelse.
Nej.
Ja, nej. Så att nu är jag ju tjänstledig så att jag jobbar 50% fram till sista december. Sen får jag inte vara tjänstledig längre. Nej. Så då får vi se hur det blir då.
Ja. Ja. Men i dagsläget så mår ju din dotter bättre. Det har ju, berätta lite om vad har hänt då sen när ni kom till BUP och det började liksom rulla på och hon kom till psykolog och berätta lite om det.
Mm. Ja, men hon började gå psykolog och vi tyckte ju att vad seg hon är, psykologen. Det hände ju ingenting. Vi tyckte liksom kom igen, du måste vara lite tuffare. Och hon liksom, vi tyckte hon jäka med liksom, och man vet ju att de säger ju inte hela sanningen till psykologen riktigt heller. Så att, men som tur var så fick ju vi ibland sitta och, i samtal ensamma med psykologen. Så vi har ju fått prata med henne själva och vi har varit med även när dottern har varit hos henne. Mm. Så. Men till en början så var det ju jättesvårt att få henne och alltså hon... Nej, hon blev ju inte hjälpt fast hon blev ju där i förlängningen om man säger. Det var nog väldigt nyttigt med de här samtalen hon hade till en början och ett tag så pratade de 3 gånger i veckan i början på sommaren för att hon var i så dåligt skick liksom. Men så att det tog ju lång tid innan hon fick med dottern riktigt på tåget även om dottern hela tiden sa att hon ville och vill bli frisk så är det ju, alltså rent alltså mentalt så visste hon ju att hon vill det och men sen att lyckas med det är en helt annan sak. Så är
men,
det ju. Så
men viljan är ju liksom en väldigt bra början kan man ju säga, att man faktiskt har.
Ja men absolut, ja verkligen, för det är många som inte vill. Än.
Ja, som inte vågar vilja.
Nej, precis. Mm. Nej, så att det var ju väldigt upp och ner hela våren och fram till mitten av sommaren så var det ju väldigt, hon vände ju helt på dygnet som jag har hört att många gör och det är ju väldigt tärande att ha någon som är vaken hela nätterna och i princip går och lägger sig då när vi går upp och ska åka till jobbet efter att då ha duschat ett par timmar och mer därtill.
Ja.
Liksom för att hon kunde aldrig gå och lägga sig utan att duscha.
Nej.
Och det kan hon fortfarande inte, fast nu är det ju på en annan, nu är det på ett annat vis. Ja, nej, men sen hennes psykolog kämpade på med henne, och hon gjorde liksom planer för hur hon skulle minska duschande och handtvättande, och vi började där liksom, för det var ju de stora grejerna.
Ja.
Så där började de att jobba med, och hon gjorde scheman som vi fick med hem, att den här veckan får du duscha en timme och bla bla, och sen så skulle du ner 10 minuter för varje vecka. Men hon hade ju jättesvårt att ta till sig det till en början. Det var ju jättetufft liksom. Det gick inte att diskutera med henne, och hon ville att man skulle komma och hjälpa henne ut ur duschen, för hon ville ju ut ur duschen. Då fick man komma, och hon sa räkna ner från 100, och ja, det var såna där grejer liksom hon hade. Men sen fick hon en annan medicin. Psykologen stred länge för med läkarna inne på BUP att hon skulle få Abilify.
Mm.
Och då till slut så fick hon den.
Mm.
Och först då egentligen så orkade hon ta till sig KBT:n. För den hjälpte henne jättemycket. Mm. Sen säger inte jag att den hjälper alla.
Nej,
det är olika med alla.
Precis, det är jätteviktigt att säga det. Men jag tror för väldigt många så krävs det i behandlingen både medicin och den här exponeringsterapin inom KBT.
Mm, mm.
För många precis. Behöver båda. Så. Mm. Ja.
Och sen så fick vi en ny läkare också som också var väldigt så här. För vi hade ju fått som tabletter utskrivna och liksom sådana lugnande. Men eftersom hon inte gick och la sig eller var intresserad av att gå och lägga sig, så kände jag att det finns ingen anledning att proppa i henne det här. Liksom. Men då så sa den läkaren att nu ger du henne varje kväll 10:00, oavsett om hon tänker gå och lägga sig eller inte, så ger du henne det här.
Mm.
Och när hon också hade fått då ny medicin och allting, så märkte vi efter ett tag att hon gick och la sig i sin säng, lyssnade på musik och somnade.
Ja.
Efter att hon hade tagit medicinen. Och då la vi bara en filt på henne och lät henne sova.
Ja.
Och så på så sätt så vände hon ju tillbaka dygnet.
Mm.
Och sen så började hon ju att orka minska duschtiden. Lite för varje vecka. Och så hon duschade ju till slut varje kväll innan hon gick och la sig. Och nu är det så att nu oftast, kanske inte på helgerna, men så duschar hon och sen kryper hon i princip ner i sängen på en gång efteråt. Så att det blir liksom, det är hennes
rutin liksom.
Steg. Ja, precis. Hennes rutin. Så att nu duschar ju hon på, ja men ungefär runt en kvart.
Precis.
Skulle jag säga.
Från flera timmar.
Ibland kan det. Ja, från flera timmar till en kvart. Sen kan det ju någon kväll som igår, då gick jag och sa, nu börjar du stå här för länge. Då blir hon ju sur på mig.
Ja.
För hon tycker det är irriterande när jag kommer och petar på henne. Liksom.
Mm. Mm.
Men jag vet ju att hon vet.
Ja.
Och det är ju bara någon gång ibland. Det kan ju vara lite jobbigare om man har utsatts för... om hon har varit iväg på någonting liksom, eller så där, varit i miljöer som hon inte brukar, då kan det bli lite jobbigare just så i duschen. Ja. Men jag ska inte säga att det är något, nej. Sen är det fortfarande lite så här att man får tjata lite grann att nu är klockan mycket, nu är det dags att gå och duscha, och då kan hon ju tycka att man är irriterande och tjatig liksom. Men det är ju för att man inte vill att det ska bli för sent.
Nej, men precis, liksom. Och det är ju så här, hon är ju tonåring också. Det är
inte liksom precis.
Det
precis.
Ena eller det andra, det är ju allt. Vi är ju tonåringar i grunden i den här tiden av ens liv, och sen har man en psykiatrisk tillstånd då, som OCD är på det. Alltså det blir ju många delar, och ibland vet vi ju inte riktigt som föräldrar heller, vad är det vad ibland? Är det bara tonårs liksom, kommentarer, eller är det OCD som talar? Eller? Alltså, det kan ju vara jättesvårt att skilja på.
Precis, och sen så eventuellt någon autism. Och det säger hon själv också, att det har jag nog någonting, men hon vill inte utredas för det som det är nu. Men det kanske hon vill sen, det vet man ju inte.
Nej, men precis.
Men huvudsaken är att vi har med det i bakhuvudet att det också finns saker som kan bero på det och inte allting är OCD. Liksom.
Mm. Men ni fick ju vara med i hennes behandling på det sättet att ni fick själva prata med psykologen och ni fick veta vad hon hade för läxor. Och det här är ju otroligt viktigt att man får, även om det är ens vuxna barn, om jag nu ska kunna stötta, tänker jag. För att alltså, det finns ju inte en chans att stötta någon när jag inte vet vad är läxan och vad händer nu. Och hur ska jag
det gäller ju, nej.
Liksom.
Nej, och men det gäller ju att barnet eller vill att man ska. För i perioder har hon ju varit jätteavig. Det här ska jag klara själv. Men det gick också lättare när hon fick den andra medicinen att inse att, och hennes psykolog har varit väldigt tydlig med att det här klarar man inte själv, oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen. Så klarar man inte det här själv. Det har hon varit otroligt tydlig med. Och så det spelar ingen roll att vilken ålder du är i, utan det här klarar man inte själv liksom.
Vilken klok psykolog, jag blir överlycklig.
För ja, att det här är fantastisk.
Ja, det är inte det vanligaste, kan jag säga. Det är på BUP hör jag ju att vissa terapeuter, alltså inom KBT då, säger att nej, men det här ska du klara själv, för det här är din diagnos och mamma och pappa behöver inte blanda sig i. Och jag blir ju helt galen. Jag skulle kunna göra många saker. Nej. För att så får det inte vara. Ja. Det får inte vara så. Jag ska bjuda in, när jag är terapeut inom det här området, då måste jag bjuda in till, alltså be den som har tvång att visst vore det bra om de vore med, de som ska stötta dig.
Ja.
Jag kan inte köra över någon som har fyllt 18 år och tvinga den, men jag kan göra det så att den kanske känner och förstår att det här är viktigt. Så att, jätteroligt att höra att hennes terapeut, psykolog där har varit bra. Men hur har det varit för dig då när det här liksom verkligen eskalerade och brakade? Hur har du känt? Har du känt att men det här kommer vi att lösa? Eller har du känt det helt hopplöst?
Både och. Upp och ner. Mm. Och vi har haft inte dippar samtidigt, jag och min man. Och det är ganska skönt.
Mm.
Så vi har liksom kunnat lyfta varandra när den andra liksom har känt att nu orkar inte jag med det här. Det här kommer aldrig gå liksom. Mm. Då har den andra ändå varit lite starkare. Så att vi har liksom kunnat hjälpas åt i det. För det har man ju ibland känt. Som i somras när det var som sämst. Att det här kommer aldrig gå. Hon kommer aldrig kunna börja skolan. På vårterminen var hon ju inte i skolan i princip någonting. Så att vi kände att det kommer ju aldrig gå. Liksom det, vi började fundera på hur blir det då? Liksom hon kommer vara hemma här hela dagarna. Och man börjar ju fundera. Och man har ju stundtalt också liksom tänkt 5 år framåt, hur ska det bli? Fast det har man ju fått sluta med liksom. Men hur som helst så, jo, men det har man har ju känt ibland att det här kommer aldrig gå, men sen som sagt, den nya medicinen gav ju otroligt mycket hopp och nu har hon ju varit i skolan i princip varje dag hela terminen, vilket är helt fantastiskt och är liksom enstaka dagar har hon ju varit borta. Men det är ju ingenting i jämförelse med hur det var i våras.
Nej, men precis.
Nej, men så att man har ju känt en hopplöshet emellanåt. Det har man ju. Och det är klart man funderar. Hur kommer det bli den dagen hon flyttar hemifrån? Och hur ska hon... Alltså, bla bla bla. Men det är ju liksom inte precis nu. Och jag tänker att man får ta en sak i taget liksom. För annars så man orkar inte liksom ta in hela hennes liv på en gång. Man får
portionera. Det är ju så.
Ja.
Lite dag för dag. Precis. När det är så här svårt så måste man faktiskt hamna på dag för dag och tänka att jag tar det sen, det här liksom som man tror att i alla fall alla andra som har barn som är välfungerande, då tänker man, de kan ju tänka jättelångt, men det kanske inte de törs heller. Men man får omvärdera så många gånger när det blir psykiatriska svårigheter alltså. Det Det är så många varv man får ta till och tänka att nej, jag ska inte tänka längre än så här. Jag är här och nu och vi gör det vi bästa vi kan just nu. Så att det är klokt av dig.
Ja, man försöker med det. Såklart så svävar man ju iväg ibland. Men...
Mm, ja. Det gör
ja,
vi.
Absolut, absolut.
Men där i våras då, när det var så där jobbigt, då hittar ju du OCD-hjälpen för anhöriga.
Mm. Mm.
Och jag kommer inte ihåg nu, hur hittar du dit?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag googlade nog runt liksom och letade hjälp typ. Och då på något sätt så ramlade jag nog in där. Så att jag hittade och såg att man kunde ansöka om att bli medlem. Och det gjorde jag ju där på en gång.
Mm.
Och då fick jag ju något mejl av dig som jag svarade på, vet jag.
Ah.
Och skrev att ja, vi har det tufft. Bla, bla, bla. För du, jag vet att du inte skulle släppa in förrän om några veckor. Men då var ju du så himla, himla schysst och skrev till mig att du får komma med på en gång.
Mm, jo.
Så det var ju fantastiskt alltså. Hur, att jag fick det.
Ja, jag är ju jätteglad att du hittade mig. För att det är ju faktiskt en gemenskap i OCD-hjälpen som är lite speciell, tycker ju de flesta. Att komma in och få träffa andra familjer som har det liknande som jag har. Det är ju aldrig exakt lika, men vi har så mycket gemensamt.
Och
hur var det för dig när du liksom kom in till oss där? Hur blev det liksom?
Första mötet på Teams tänkte jag säga, det är ju inte där, men strunt samma, på datorn där, så var man ju nervös såklart, för man visste ju inte vad är man möts av, men också väldigt förväntansfull, för jag kände liksom jag hade så mycket frågor och funderingar som jag kände att jag behövde ha svar på, och så det var ju väldigt förväntansfull, och det var ju fantastiskt att få komma in. Jag kommer inte riktigt ihåg hur första mötet var, men jag vet ju att du hade något tema säkert. Och sen så fick vi ju möjlighet att prata ganska mycket liksom med varandra också. Och jag fick möjlighet att ställa vissa frågor och det var så otroligt. Det var som att bli omfamnad liksom och komma in där, för man famlar ju verkligen i mörkret. För OCD är ju verkligen sjukdomen från helvetet.
Ja.
Och när man hamnar i det så känner man sig så ensam liksom, för det är ju inte, fast ju mer man pratar om det, ju fler hör man ju har OCD. Men det pratas ju för lite om det, så man hade ju inte koll på någon innan som hade det här.
Nej.
Så att det var ju fantastiskt, och man känner liksom att man vågade fråga, och man, som sagt, andra i liknande situation och i mycket värre situation insåg man ju också att många var än vad vi var. Vi tyckte ju vi hade värsta scenariot, men nej, det finns ju de som har det mycket, mycket värre, och det kommer jag ihåg att det var bland det första jag sa till min man när jag hade varit med, att oj, det är inte vi som har det värst här liksom. Så
nej, det finns
sen blev det ju värre, men ändå så.
Nej, men och det kan vara skönt att se att vi har det inte värst. Men vi är i en gemenskap och vi har...
Ja.
Alltså just den där omfamningen blir jag väldigt glad av att du kände. För det är ju verkligen det jag vill förmedla. Att här ska vi kunna få säga vad vi vill. I frustrationen och hur ledsen vi är. Eller hur glad vi är och hur stolt vi är för någonting. Att det finns en skala på alla saker liksom. Att det finns saker att vara tacksam över fast det är för jävligt i ens familj.
Ja.
Det finns ju små saker ändå. Och att försöka behålla känslan för dem fast jag är jätteledsen samtidigt. Och att ha lite tema.
Och man får ju hitta när man har andra i familjen. Som vi har en ganska mycket yngre dotter också. Så måste man ju försöka hitta små grejer.
Mm.
Och tur i oturen så är ju hon så mycket yngre. Så det är ju också lättare att göra små saker som hon uppskattar jättemycket.
Ja.
Det är lättare med ett litet barn. Alltså för henne kan det räcka att man åker upp i skogen och grillar korv. Så har hon haft en supermys idag.
Ja.
Alltså det är ju, det är ju otroligt tacksamt.
Liksom. Ja, men visst. Visst. Jo, mm. det hade ju säkert varit svårare om de hade varit mycket närmare varann i ålder.
Ja, precis. För det blir ju andra, det blir liksom andra krav.
Mm. Då. Helt mm. andra krav. Mm. Precis. Mm. Men om man säger, vad är det bästa tycker du med OCD-hjälpen? Vad är liksom den absolut viktigaste saken för dig att hänga med där? Att vara med där? Finnas som medlem?
Att känna att det alltid finns en livlina på något vis.
Mm.
Att jag alltid känner att jag kan, om det har varit jobbigt, jag kan dra ett mejl till dig. Du svarar ju jättefort oftast och man får kloka svar. Och sen att träffa de andra, lära känna andra föräldrar. Det är ju mest, vi är ju mest tjejer faktiskt.
Ja.
Men det är ju några killar.
Ja,
men,
precis.
Men att man liksom känner igen varandra från gång till gång liksom och ja, och man, men det, ibland är det någon som har det jobbigare och sen är det bättre nästa gång och
mm.
ja, men ja, nej, men just det här att man har den här, ja, men lite livlina, den här tryggheten och känna att jag kan alltid liksom, och till det hjälpen finns alltid för mig liksom.
Mm. Mm. Ja, jättebra, jättebra. Ja, jag är jätteglad faktiskt att jag kom på den idén att jag kunde göra så där. För jag visste inte att då innan jag startade upp alltihopa att man faktiskt kunde göra en medlemstjänst på det här sättet. Att ha samtal, Nej. Träffas. Genom att det var ju tack vare pandemin egentligen som jag förstod att vi kan ju ses på nätet. Man måste ja. Inte vara i samma lokal för att vi kan inte vara i samma lokal. Så att det har ju
Nej,
varit
så
fantastiskt.
Var det överallt.
Ja, exakt. Så att då föll min polett ner att ja, men jag kan ju göra det så här. För jag tänkte, Hudiksvall är ju lite för litet liksom. Det finns inte så många anhöriga med tvång här. Det finns ju ett helt gäng såklart.
Ja.
De 2% som finns i hela samhället eller i hela världen finns ju även här. Men nu när vi kan ses på nätet så kan vi ju förenas fast vi bor flera 100 mil ifrån varandra. Så att,
ja, och det är ju så lyxigt.
Det är verkligen.
För annars, hur hade man kanske kunnat se, hur ofta hade man kunnat ses annars liksom? Inte Nej. Så ofta.
Nej.
Nej. Nej, så min, det är superlyx.
Och min dröm är ju i en framtid, inte allt för långt bort, att kunna ses på riktigt faktiskt. Att ha 2 dagar eller något sånt där tillsammans på ett ställe där vi kan göra saker tillsammans och ja, något må bra tema sådär.
Ja.
Och kunna ses på riktigt. För vi har ju bara sett liksom överdelen av oss allihopa i rutan. Så det vore kul också att få och ha mer tid.
Ja, det skulle vara jätteroligt.
Ja, för nu sitter vi ju liksom 1,5-2 timmar så där på mötet en gång i månaden. Men det blir lite kort. Men vi hinner ju inte prata jättemycket. Utan det skulle man ju hinna. Om man träffade
Nej, och man skulle ju mera lära känna varandra på ett annat sätt och veta mer saker om varandra. Vilka är vi utanför den här diagnosen?
Ja,
liksom.
Men exakt. Ja, det skulle vara jättekul. Eller det ska bli jättekul kan jag säga. För det är ju verkligen något jag vill. Det har jag haft i huvudet ända sedan jag startade OCD-hjälpen då för ett par år sedan. Är det, väl. Det var ju i vevan där när pandemin drog igång. Mm. Och, men nu snart så. Ska du nog få till.
Ja, det vore superkul. Verkligen. Mm.
Jag är väldigt imponerad av dig, Emma. Hur du har kämpat verkligen. Och det gör vi många. Men din glöd har ju varit något alldeles speciell. Och särskilt för att din dotter tycker att det är okej att prata om det. Det är ju därför du kan vara med här.
Ja, men precis.
Och det är ju
absolut.
För mig en ynnest att få ha dig med. Som verkligen, du har ju stått i det här nu och det är ju väldigt, det kom så plötsligt egentligen.
Mm.
För att det är inte ens ett år sedan det brakade.
Nej, precis. Det är ju snart ett år sedan.
Ja, precis. Ja. Kommer ni att fira då att ni har passerat det första året?
Ja, jag vet inte. Hon har ju, när hennes psykolog... när det började gå åt rätt håll, när hon svarade på KBT, så sa hon, finns det någonting ni skulle kunna göra för henne som hon har som en morot när hon inom situationstecken går i mål?
Ja.
Hon kallar det för att gå i mål själv. Och då anser vi att att hon är fullt fungerande i samhället och liksom, ja, att hon klarar och inte, ja, hon håller sina tvång
i schack. Ja, men
ja, precis, ja. Så att man inte märker det överhuvudtaget, att det inte hindrar det någonstans inte, nej. Liksom, nej. Och då började hon få önska saker. Och då var det resor till olika ställen och det har varit liksom, det har växlat lite just nu. Nu är det någon musikstudioaktigt och Milas, hon håller också på med musik. Och,
okay.
Ja, men alltså, ja, men lite olika. Vi har satt en pengagräns för vad det får kosta. Oh. Liksom. Ja, och att när hon är helt i mål, när hon är psykologen anser att nu, ja, vi har ju vissa grejer kvar att jobba på liksom. Mm. Små, ja, men inga jättestora saker egentligen, men ändå hon, de måste hon ha satt innan man anser att hon går i mål.
Mm.
Och då ska hon få förverkliga en dröm liksom, typ. Mm. Ja, men vi kanske kommer åka till, hon pratar om hon vill åka skidor någonstans i USA eller som sagt, eller att hon vill ha någon sak, det växlar lite, det spelar inte så stor roll.
Nej.
Utan det viktigaste är att hon är nöjd och känner att hon har fått någonting för det. Och det har varit ganska klokt för att hon pratar mycket om det här.
Mm. Det finns ett mål.
Ja.
Något hon vill nå. Precis. Det är ju jättebra alltså.
Ja, precis. Precis. Nu svävade jag ut. Men vad var frågan från början?
Jo, men just det här. Vad var den? Nu måste jag ju tänka själv. Jo, men jag frågade nog om ni ska fira när ni har passerat,
ja,
ett år.
Ja, precis. Ja, så då kan man väl säga att vi kanske ska mer fira när hon då går i sitt mål, om man säger.
Mm, mm. Mm. Lite småfira tycker jag ni ska ha.
Absolut, faktiskt. Det har vi gjort också.
Ja, bra.
Hon har fått samla poäng
okay.
Med handtvätt och dusch också. Det är också från psykologen att hon har liksom fått samla poäng. När man inte tvättar händerna mer än 30, 40, 45 sekunder så har man, ja, men då har man kunnat samla poäng och då har hon kunnat fått någon grej som hon har velat ha. Eller, ja, men det har varit lite sådana där saker.
Mm.
Så att det har varit väldigt kloka grejer att göra så. Det har funkat bra för henne liksom, att ha lite så här och ja, att jobba. Precis. För liksom.
Och det är säkert också väldigt individuellt och en del tycker inte att man ska ha belöningsgrejer. Men alltså när man ändå på något vis motiveras av det. Det får ju vara då för varje, stå för varje individ liksom. Att vad behöver den här människan? Och,
för det kan ha varit sådana små saker som att man när man kommer ut ur duschen efter att ha duschat 10 minuter kortare så har man fått en mugg och boj med vispgrädd. Alltså det kan vara sådana saker också.
Så det vardags...
Att man har haft det fram emot att det har stått och väntat liksom när man är klar.
Ja, men det är väl jättesmart.
Sådana små saker.
Ja, absolut.
Sen har ju hon accepterat typ att man... Ja, men ett tag så hade jag små reseförpackningar med schampo, balsam och duschkräm till henne i duschen bara. Vi hade inte en annan duschgrej.
Nej.
Utan där fick hon, och vi tog med oss det andra när vi gick därifrån. Och det accepterade hon. Och det kanske inte alla gör heller. Utan, men det hade ju vi turen att det var okej där liksom.
Men vet du, jag tror mycket är för att hon själv hade ju förstått vad det var.
Mm.
Hon har ju läst på, hon har kunskapen om vad är OCD och hur ska jag hantera det? Hur ska det här hanteras för att jag ska må bättre? Men jag tror ju alltid att en grundkunskap är förutsättningen för att jag ska orka jobba med det. Och jag tror att hon verkar ju ha det. Hon har ju tillägnat sig själv först och sen tillsammans med psykologen. Så att,
ja, hon läste på mycket liksom om det själv och ja, hon är sån bara.
Ja, men precis. Väldigt klok. Väldigt klok tycker jag.
Mm.
Och det gläder mig.
Sen har man ju sina duster, såklart.
Ja, men såklart. Vi är väl människor.
Ja, så är det ju.
Och hon är tonåring.
Det är inte, allting är ju inte rosenrött bara för att det liksom... Nej.
Nej.
Det men, måste man ju poängtera. Och som sagt, hon är ju tonåring.
Ja. Jo, men alltså vilket liv är rosenrött, tänker jag. Det finns inte många sådana som är bara tjoho och så glider vi runt på den där räkmackan eller vad det är man ska glida runt på. Alltså
nej, precis.
Men för vissa är det väldigt mycket svårare. Och det är ju begripligt att ni har det jättetufft. Fast hon har gjort jättestora framsteg. Och det är ju tillsammans med er. Det krävs ju ett bra stöd för att man ska orka.
Ja, ja, för det är ju, ja, det krävs ju att man går in och bryter. Och,
ja. Är obekväm så. Som tusan, så är det ju. Så är det.
Och det är inte kul, alltid.
Nej, det ska gudarna veta. Att det är svårt alltså. Och man känner sig så elak ibland så att det är inte klokt. Och det är det enda rätta. För man ska inte vara elak såklart. Men man känner sig elak när man inte bara är snäll. Det är ju den där balansgången liksom. Att inte skärpa utan hjälpa på rätt sätt.
Ja, precis.
Det är ju så.
Precis.
Precis. Ja, Emma, är det någonting du tycker att vi har glömt eller du skulle vilja trycka på och förtydliga mer? Eller hur känner du?
Det här är ju våran historia och alla har ju på olika sätt. Och jag tänker, man måste ju hitta det sättet själv som funkar bäst. Men man måste ju få hjälp liksom. Det är ingen som kan klara det här själv.
Nej,
det är väl en av de viktigaste. Och som sagt, att som förälder är det inte alltid kul att gå in och bryta i duschen till exempel. Eller, för det blir en superjobbig situation. Men det har ju lönat sig.
Och det är ju att bryta som är liksom framgången. Det är ju det. Att inte få tvångas hur länge som helst. Det är ju så.
Precis.
Det är ju så.
Precis.
Men med stor respekt och ödmjukhet och omtanke. Det är ju liksom, det måste omgärda allt man gör.
Ja, sen har man ju sagt fel och fått utbrott. Och så måste det få vara liksom. För att det går inte att hela tiden hålla ihop. Och vara så himla klok och pedagogisk. För att ibland så tappar man det. Ja, och det får vara så också.
Ja, och det går ju faktiskt att säga förlåt också. Att nu blev det för jobbigt för mig. Och jag betedde mig som en tok. Jag har ju sagt förlåt ett antal gånger till min son med tvång. För att jag har gjort så dumma saker ibland. När det har varit så extremt jobbigt. Så att min hjärna har slutat fungera. Och då har jag gjort dumma saker. Och då har jag, då får jag ju krypa till korset och säga det. Förlåt för det jag gjorde. För jag var alltså det var inte bra.
Nej.
Och då går det ju annat.
Det är det enda man kan göra.
Ja. Liksom. Det går ju inte ogjort liksom.
Nej.
Så är det. Ja, nej, vi är människor, vi med. Vi föräldrar.
Ja, så är det.
Så är det. Men tusen tack Emma. För att jag fick.
Ja, men tack för att jag fick.
att jag fick prata med dig. Det var jätteroligt, verkligen. Så.
Ja, kan man hjälpa någon enda så är det ju. Fantastiskt att kunna dela.
Ja, och jag tror att det gäller, även om man inte kan göra på exakt samma sätt, alltså den som lyssnar på det här, så får man tips och idéer och tankar och kanske lite guts att jo, men jag vill ju verkligen, jag vill liksom söka hjälpen, även om min närstående med tvång har sagt nej, men alltså nej, jag måste hjälpa till, för det är så, inte kan jag låta någon ligga med brutet ben heller bara för att den säger ring inte ambulans. Nej men okej, då får du väl ligga här då. Det gör jag inte. Utan jag ringer.
Och skulle det vara verkligen.
Ja.
Och skulle det vara så att det är någon som känner igen sig väldigt mycket i våran historia eller som är i början av precis samma, så är det helt okej för mig att du lämnar min e-postadress.
Ja.
Om det är någon som frågar så går det jättebra.
Jättebra. Mm. Då får de höra av sig till mig och så skickar jag vidare så ni kan koppla ihop er.
Ja.
Tusen tack.
Då kan, jag kan ju berätta mer i så fall om vissa saker, tänker jag.
Ja, men strålande. Tack så mycket för samtalet och vi ses nu snart till veckan kanske.
Ja,
när
tack
vi själv. Har anhörigträff.
Ja.
I OCD-hjälpen.
Det gör vi.
Ja. Ha det så bra.
Tack så mycket, Agatha. Tack.
Hej då.
Hej då.
Berätta gärna om tvångspodden för andra så de också kan få lära sig mer om tvång och OCD. Och så kan du ju följa OCD-hjälpen _for_anhoriga på Instagram. Och är du anhörig och har OCD i familjen och känner dig ensam, då finns det ju möjlighet för dig att komma med i OCD-hjälpen för anhöriga. Det är precis nu stängt och kommer att starta upp någon gång under våren nu 2023. Så håll utkik, eller om du till exempel går in på familjebalans.se och där på första sidan så klickar du och lämnar namn och din mailadress, så kommer du att få information när OCD-hjälpen öppnar nästa gång. Och så lite annat smått och gott kommer du också få från mig då. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen, Pelle Zetterberg för musiken. Hej då, hoppas vi hörs igen.